Kan få fortsätta stå om ni vill, men då blir ni nog trötta för nu ska jag predika. Ett är nödvändigt. Det är temat för den här söndagen och det är en otroligt utmanande tema för oss som nog egentligen i vår tillvaro tycker att det är ganska mycket som är nödvändigt. Vi har svårt att riktigt ta till oss kraften i de här orden. Bibelordet som vi hörde läsas, det är ett älskat och ofta citerat ord av Jesus. Jag skulle säga att det är ett ord som visar oss att Bibeln har så många olika bottnar. Ett snabbt sätt att tillämpa det här ordet, och som väl ofta många tar till sig det, det är känslan av att vi lever pressade på olika sätt. Vi känner inte riktigt ron och frid inombords. Och så får höra det här ordet av Jesus och erfarenheten av att känna Jesus, att det ger precis den här erfarenheten, att man blir lugnad, man får en trygghet, man får en vila någonstans i tron på Jesus Kristus. Så Jesu ord kan ha en lugnande effekt på den som känner den här pressen. Men, och det är väl egentligen insikten att Jesus är större än min oro. Jesus är större än det här som pressar mig. Och den vissheten kan ge mig lugnet. Det är fantastiskt när det händer, men när Jesus säger det här så säger han egentligen någonting som är oändligt mycket större än bara att ge oss lugn i den stund vi är och där vi kan känna pressen på olika sätt. Därför att det här handlar om egentligen är en kallelse till lärjungaskap. Att följa Jesus och att lära av honom. I den judiska miljön där de här orden sades första gången, där Jesus sa de här orden första gången, så tror jag att folk hörde det här. Därför att det här var ett vanligt sätt att uttrycka det, att vara en jude. Att ta på sig himmelrikets ok. Alltså det var att gå in under den judiska tron. Bekännelsen och sederna som hörde till det. Så jag gissar att det var den här ska vi säga, undertonen eller övertonen i Jesu ord, att det gick fram. Det här var ett alternativ till det de judiska ledarna erbjöd. Det handlade, ofta hamnade väldigt lätt i de här yttre sakerna, att hålla eller att inte hålla olika saker. Krasst säger Jesus, vänd dig bort från allt som du förtröstar på. Allt du försöker bygga ditt livs trygghet på. Och förtrösta på mig, lita på mig istället. Det är ju hans huvudbudskap enligt Markus sätt att presentera Jesu första predikan. Guds rike är nära, vänd om. Alltså byt riktning, vänd om. Och förankra ditt liv där det bör förankras. Det här är ju inte sagt som ett tungt krav. Jag tänker att många av de här sakerna vi hör så ligger något tungt över dem. Men det här är ju inte ett tungt krav som Jesus kommer med. Utan det är en erbjudande om en lättare börda, en befrielse. Kom till mig, ni som är tyngda av börda, och jag ska skänka er vila. Det är ett erbjudande om vägen till frihet. För det skulle jag också säga kännetecknade Jesus säger. Det är ett budskap om frihet. Inte slaveri, inte tvång, inte tunga bördor. Det är ett frihetens budskap. Ett erbjudande, du kan finna vila för din själ. Det är ett skönt uttryck det här. Andra ord vi kan använda, att hitta ro i sitt inre eller ett kyrkligt begrepp som vi ofta använt, att få frid. Att få frid här inne, att känna att nu har jag landat. Nu är jag på rätt plats. Nu är det ro i sinnet, frid i mitt inre. Det handlar om en upplevelse av mening och riktning för ditt liv. För det ska jag nog säga att det här är inte en uppmaning till passiv vila. Alltså kom där ner, sätta ner, slöa och slappa och vara likgiltig. Det är inte det det handlar om. Utan det är ett aktivt liv som Jesus kallar oss till. Men ett liv där jag får leva det utifrån en position, en bas, en grund. Där jag lever med trygghet, där jag lever med frid. Där jag lever med ro. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, säger Jesus. Då ska ni finna vila för er själ. Det handlar om ett förändrat liv, en ny livsstil där bonusen på något sätt blir det här att få ron, vilan, att ha kommit hem. Men så är det här om oket då, det står ju faktiskt det, ta på er mitt ok. Och oket är ju inte något lättsamt egentligen, en lättsam bild. Det handlar om ett arbetsredskap och vi förknippar det med att bära tunga bördor. Ta på er mitt ok. Ja, då var det där igen. Jippi. Pressen. Ja, som jag förstår det så är det här, den här typen av ok inte ett singelok, alltså där jag ska lägga det på mina axlar och så ska jag bära de tunga bördorna. Utan det här handlar om ett dubbelok. Sånt som man använder för att kunna utnyttja kraften i två oxar istället för en oxe och få det att fungera som en enhet. Så hade man ett dubbelok som man la över båda oxarna. Och så kunde man fördela kraften och hjälpas åt. Och en del kommentar som jag läste så pratar man också om att man kunde utforma de här oken på ett personligt sätt. Alltså man anpassade dem efter en oxe som skulle ha det. Det var inte säkert att de här oxarna som man hade var precis jämnstora och precis jämnstarka och allt det här. Utan då kunde man anpassa så att det fanns individuell anpassning för de här oken. Det är en ganska skön bild att tänka. Jesus säger, ta på er mitt ok. För över och säger att Jesus är den som går i par med dig. När han lägger oket på dina axlar så är han själv med och bär bördan. Han är själv med. Det är hans ok och du får liksom gå in och tillsammans med honom dra vidare. Ett förvandlat liv. Inte genom tunga krav. Inte genom att samla in en massa information på det sättet. Utan ett förvandlat liv framförallt därför att det är ett liv där jag går i par med Jesus. Där jag får lära av honom. Där jag får på något sätt berikas och näras av hans gemenskap. Det får kraft att leva. Det får förmåga att förändra mitt tankesätt och så vidare. Det bygger på relationen mer än på informationen. Att få gå tillsammans med Jesus och att få lära av honom. Och lönen, vila för själen, frihet, mening. Men glöm inte förutsättningen. Kom till mig, säger Jesus. Ta på mitt ok. Lev i min närhet, lev i min gemenskap. Var redo att förändras i relationen med mig. Det låter underbart i teorin, men vad innebär det här i praktiken? Ja, ser man de övriga texterna vi har idag så är det en klar utmaning för oss. Till vår tillit. Till vår överlåtelse till Jesus. Vi ska titta lite kort på vad de texterna handlar om. En stark praktisk utmaning till oss. Men det första Johan sa när vi satt oss ner och pratade tillsammans om den här söndagen och kollade igenom texterna och så här. Det var att Jesus har en stor konkurrent i våra liv. Och det är mammon. Och där sätts ju verkligen fingret på den ömma punkten, tycker jag, hos mig och säkert hos en och annan av er också. Mammon, som ju står ett begrepp för i Bibeln, så är det en avgud helt krasst. Men om vi säger att när pengarna och det materiella tar Guds plats och blir vår avgud, alltså det vi förlitar oss på, det som vi ägnar det mesta av vår tid åt. Jesus har stark konkurrens av mammon i våra liv. Och då har vi berättelsen om Elia och änkan. Elia får ju ett budskap från Gud, en uppmaning från Gud att gå iväg och söka upp den här änkan och be henne om mat. Och ni ser ju svaret hon ger. Har inte mycket att ge. Jag håller på att samla vedpinnar här, för jag ska gå hem och laga en sista måltid till min son och till mig. Och sen så är det troligt att vi svälter ihjäl. Vi har inte mer att leva av. Och Elia har mage att fortsätta och säga att när du går hem och lagar, så laga först till. Ni ser det? Först. Det är inte att, ja men gör det här då, så äter ni och sen blir det över någonting så kommer det till mig. Utan han säger att laga först till någonting till mig. Och sen till dig och din son. Och så får hon löftet. Om du gör det så ska du se att Gud är trofast. Han kommer att förse dig. Du kommer aldrig att tryta i din kruka. Oljan kommer inte att sluta rinna. Utan du kommer att ha. Och det står att kvinnan gör det. Hon går hem. Hon lagar till det här. Hon kommer med det till Elia. Hon bjuder in honom i deras gemenskap. Och så står det att det tryter inte. Utan det fortsätter att finnas mjöl. Det fortsätter att finnas förutsättningar till bröd. Det fortsätter att finnas olja. Och det är ett gott under som vi läser om. Gud försåg dem med mat. Och då tänker jag krasst, vilken kontrast till hur vi oftast tänker. Först så tar vi undan för våra egna behov, för att vara säkra. Och sen blir det någonting över. Då delar vi vidare till andra. Du kanske inte alls känner igen det här. Då är det gött, då kan du slappna av. Men tendensen finns där hos många av oss. Först ska vi ta hand om våra egna behov. Sen kan vi ge det som eventuellt blir över. Jesus vill frihet i våra liv. Men vi låter oss villigt bindas av så otroligt mycket. Jesus vill friheten, men vi låter oss bindas. Inte minst av pengarna. I Gamla testamentet står det om tiondegivande som en ordning. En del kristna traditioner har hållit fast vid det här och predikar det här. Har ni hört om patronen och drängen som var iväg på samma väckelsemöte? Båda hade blivit berörda av väckelsen. Och på den här gudstjänsten som var, på det här mötet de var, så predikades precis om tionde. Och när de gick hem så var drängen ganska missmodig och ganska svettig. Och så säger han att det här blir svårt. Och då svarar patronen, ja men det är väl ingen sak för dig som har så lite pengar. Men tänk på mig. Och det kan kanske illustrera lite grann. Jag tror du hade en sån kommentar när vi pratade också, Johan. Att det här är ju inte en fråga om att ha mycket eller ha lite. Den som har lite kan vara lika mycket bunden. Antingen vid det lilla man har eller vid det man inte har. Och den som har mycket kan lätt vara bunden vid det myckna man har och svårt att ge av det. Jag tror att tiondegivande är en ordning för Gamla testamentet. Jag predikar aldrig tiondegivande på det sättet att det här är Guds ord och så här ska vi göra. Jag tror att det är en ordning för att försörja templet och prästerna. På det sättet är det lite frestande att prata om tiondegivande. Jag tror att det är ett sätt att sörja för de här bitarna med templet och med tiondegivande. Templet och prästerna. Att de skulle ha någonting att leva av, någonting att äta. Trots att jag tänker så här och alltid har tänkt så här, så bestämde jag mig faktiskt när jag skulle få min första lön att gå in för det här. Att ge tionde. Inte som ett tungt krav. Inte som en tung börda. Utan som en utmaning för mig själv. Som en god inriktning, en god ordning. Och någonting som jag håller fast vid. Och jag ser frukterna av det i mitt eget liv. Jag tänker några olika aspekter av det hela. Det första är ju helt enkelt att det finns stora behov av resurser. Jag kan tänka det lokalt församling. Jag kan tänka det hela riket. Jag kan tänka det över hela världen. Vi vet om det. Det finns stora behov av resurser. Och jag har en hel del resurser att dela med mig av. Det i sig är en god anledning i att öva mig ett generöst givande. Behoven finns där och jag kan möta en del av de behoven. Det utmanar min tendens att samla för mig själv. Jag tycker jag har det otroligt bra idag, men jag kan också se tillbaka på mitt tidigare liv, eller på att säga. Tidigare i mitt liv, då resurserna inte var särskilt stora egentligen. Jag kunde inte känna att jag hade något stort överflöd. När jag köpte en bil 1986 så skulle jag lägga 10 000 kronor för att köpa den bilen. De 10 000 kronorna fick jag låna av min pappa för att ha råd att köpa bilen. Förstår ni? Och då är jag ingen slösaktig människa som där som har pengarna kommer in och de löper ut lika fort igen. Utan jag hade inte alls det sättet att leva. Men mina ekonomiska förutsättningar var de då. Så det handlar inte om att det var alldeles enkelt det här. Utan det var en uppoffring. Det var ett sätt att markera för mig själv att okej, det där som jag egentligen skulle vilja köpa, jag kan inte köpa det riktigt nu. Jag får köpa det senare då. Men jag hade bestämt mig, jag ville det här. det utmanar mig. Jag har faktiskt aldrig satt in heller att göra en automatisk överföring på banken. Det kan man ju också göra. Det är ett väldigt smidigt sätt att göra det. Utan jag vill varje månad skriva in summan. Därför att jag vill varje månad utmanas. Att ställas inför det här igen. Idag är det ganska enkelt, för det här är jag så van nu. Men från början var det faktiskt en utmaning. Att varje månad skriva in den här summan. Och säga till banken att nu ska ni föra över det här. Det är jättenyttigt. Att utmana min tendens att samla till mig själv. Och på något sätt vill jag behålla. Det övar mig i generositet. Och det övar mig i frihet i relation till mina pengar och mina ägodelar. Förstår ni poängen? Jag odlar ett generöst förhållningssätt. Det tar tid. Det finns ju fortfarande begränsningar. Men jag odlar ett generöst förhållningssätt. Som lär mig att leva på det här sättet. Det övar mig också att lita på Gud mer än på mina tillgångar. Och det också har hjälpt mig att se det att Gud är otroligt mycket generösare än vad jag är och någonsin kommer att bli. Det är lätt att tänka så här, men om jag fixar det här med tionde, då kommer Gud att betala tillbaka. Så, att det, ja. Så det är ju ingen fara i längden, för det betalar ju tillbaka sig. Man kan tänka så, men jag tror att det är helt galet sätt att få till det. Jag tror att jag berättade det här vid tillfälle förut, men jag tar risken. Vi bodde i England ett år, 2007-2008, och det var välsignat på många sätt. Det var också välsignat ekonomiskt. Bland annat så ramlade in pengar på vårt konto varje månad. Det handlade om någonstans 2 500. Jag vet inte vilka som skickar de med pengarna. Sitter du här så har jag inte sagt tack förut, så gör jag det nu då. Men jag vet inte var pengarna kom ifrån. Men de kom varje månad de här. Och det var fantastiskt att känna den omsorgen från människor runt omkring. När vi åkte hem så hade vi hunnit en bit. Vi körde ju bil. När vi hade hunnit en bit upp i Skåne så stannade bilen rätt som det var. Och vi kom fram till att det var bensinstopp. Det är så många detaljer jag skulle kunna berätta runt omkring det här som är roliga, men vi försöker göra det kort och slimmat. Det var bensinstopp, jag hade ingen reservdunk. Det stannade en polisbil, de hjälpte oss. Vi åkte ett par kilometer ner där det fanns någonstans att tanka. Polisen skickade in mig på pressbyrån där att köpa 1,5 liters PET-flaska, tömma ut den så vi skulle kunna fylla den med lite bensin, och så skulle han skjutsa upp mig till bilen igen. Och medan jag beställer PET-flaskan och de tömmer ut den, så kommer polismannen in och så säger han att det står några danskar här ute med en husbil. Och de har blivit av med sitt kontantkort. De kan inte tanka. Det hade liksom slukats i den här automaten. Då undrar han, skulle du kunna byta så att du får lite danska pengar av dem och så tankar du deras bil för motsvarande som du får då? Så har de en reservdunk, så då kan du få låna den och så kan vi tankar de här 5 literna som det innebär. Och det var en jättebra grej. Så jag går ut och så tankar vi upp den här. Och så tankar jag lite. Ja, faktiskt gjorde jag det. Jag tankade lite mer än vad de hade pengar för. Det gjorde jag faktiskt. Men inte så mycket, men lite grann mer. Och så skjutsar polisen mig tillbaka. Och så tankar vi upp i bilen. Och så startar den. Det går så bra. Vi säger hej och så åker vi. Och jag sitter och småskrattar åt allt det här roliga runt omkring som ni missar nu, för det berättar jag inte för er. Men jag sitter och småskrattar åt det, så hör jag en liten tyst stämma i mitt inre. Bertil, kolla nu vad det var som hände. Och reflektionen var den här. Här har jag fått ta emot så mycket generositet under hela året. Så mycket välsignelser och människor som har gett. Varför hade jag inte gett tillbaka? Varför tankar jag inte upp fulla deras husbil? Så de utan problem hade tagit sig tillbaka till Danmark. Och det intressanta i det hela är just den här stilla, mjuka rösten. Att det var liksom inget, Bertil, se där vilken snåljobb du är så här. Utan det var mer av, se och lär. Nästa gång jag träffar en dansk som har problem med tanken, då ska jag tanka. Det har lärt mig. Ja, men just den här stilla. Kolla så mycket generositet du får ta emot. Kolla så mycket välsignelser du har fått. Dela med dig. Var generös tillbaka. Och Gud välsignar ett sånt liv. Odlar du en generös livsstil? Testa gärna det här med tionde. Eller lägg en annan nivå. Men lägg en nivå på något sätt. Och låt det få utmana dig till att dela med dig av det du har. Inte som en lag, utan i full frihet. Men just det här med 10% är oftast en nivå vi klarar av. Och en nyttig, lämplig nivå till utmaning. Det känns lite grann ändå. Och det övar oss i generositet. Det skapar frihet i våra liv. Så hade vi den sista texten. Den ska inte säga så mycket om. Apostelgärningarna 4. Då ser ni att de har ju skippat allt tänkande på det här med tionde. Eller hur? Kommer ni ihåg vad det stod? Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det de ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Och så konkretiseras det ännu mer. De som har egendom säljer det. Och så kommer de och ger pengarna de får för egendomen. För att betjäna de andra. För att de som inte har någonting att äta ska få någonting att äta. Ingen led något nöd. För de hade allt gemensamt. Vilken utmaning. Vilken utmaning för oss som församling. Att ha en kultur av generositet gentemot varandra. Att hjälpa varandra i våra olika brister och nöder som vi kan hamna i. Så här funderade Johan och jag också när vi satt och pratade om att allt för ofta ger vi för att kunna få någonting tillbaka. Eller så ska vi inte stå i skuld till någon. Hur många av er har någon gång tänkt tanken att till exempel visst jag skulle komma och bjuda er på middag så skulle ni säga nej men det är vår tur nu. Okej, vår tur nu. Vår tendens att räkna så ska vi ju inte vara skyldiga. För de där bjöd ju förra gången, men då kan inte de bjuda oss för tredje gången nu. Utan nu måste vi bjuda dem före då, för så håller vi på det här sättet. Att inte stå i skuld till någon. Gud lär oss generositet gentemot varandra. Jag tror att det är en del av Guds svar på hur andras och ibland vår egen nöd kan lindras. Att dela våra resurser med varandra. Att dela till andra som inte har. Att vi allt mindre betraktar det vi äger som vårt eget. Utan mer ser det som resurser som vi kan bruka till tjänst för Gud och till tjänst för våra medmänniskor. Det blir dagens stora utmaning. Och skulle jag riktigt sammanfatta det hela, då skulle jag säga. Jesus säger, kom, jag kallar dig till frihet. Jag kallar dig till frihet. Amen. Jesus, vi ber dig om klarsyn. Det är så mycket som vi tillåter binda oss. Vi ber dig om klarsyn. Och vi ber dig om mod att bryta med det vi mår bra av att bryta med. För oss ut i din frihet. Amen.